Det här är det 156:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, med mig här i Malmö musikstudio sitter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er!
Hej.
Hallå!
Idag så ska vi prata om, vad var det du skulle prata om? En utbildningskampanj, Jonathan?
Jag ska tala om en läskampanj som gått åt helvete.
Okej. Okay.
Du spoilade lite i vilken riktning ni gick.
Ja, riktigt, riktningen är åt helvete.
Ja.
Jag har varit dumt av mig.
Ja, just det. Men det kommer att vara så i början av ditt anförande så kommer man inte veta vilken riktning kommer det här gå.
Nej,
i. Och sen så blir det liksom en twist efter ett tag där man får veta att den går åt helvete. Så det kommer att vara bågen i din prata.
Mm.
Vad ska du prata om, Nanna?
Jag ska prata om Fargos favoritskämt.
TV-serien Fargo. Mm. Jag ska också prata om tv-serie. Jag ska prata om The Handmaid's Tale igen. Det är säsongens stora tema i Lilla Drevet. Jag vet inte om ni har märkt
jo,
det.
Jo.
Jag har inte lyssnat.
Nej, okej. Okay. Så charmigt med den här uppriktigheten tycker jag. Det...
Lovable asshole.
Ja. Man bara förlåter dig för att du är så... Vem som helst annars hade man blivit irriterad på. Men jag bara smälte när du sa att du sket i den här podden. Ja just det, men det har varit den här Lilla Drevet säsongen kommer gå till historien som den stora The Handmaid's Tale säsongen. Att jag och Liv mest hållit på att gnälla om att kulturdebatten kring The Handmaid's Tale haft fel analys av The Handmaid's Tale. Jag tror att det är lite grann så här poddar dör, hör jag nu när jag pratar om det här. Uh-huh. Att man bara håller på att referera till sig själv och är så där rättshaveristiskt besatt utan någon kulturdebatt som 10% av lyssnarna har koll på.
Och poddvetarna i framtiden kommer vara ganska eniga om när den här podden nådde sin peak, eller sin dödsstöt.
Ja, precis. Men det är det vi kommer prata om. Det är lite kulturspecial, eller hur?
Mm.
Vi ska prata om tv-serier och om
böcker.
Böcker, precis. Mm. Vi kör igång helt enkelt.
Kul med. Nanna.
Ja.
Ola.
Mm.
Kära lyssnare, jag ska tala om sport.
Okej.
Okay. Det gör vi allt för sällan här i Lilla Drevet. Och nyheten jag ska ta upp, det är frukten av en gacha-journalistik som Sportbladet har bedrivit.
Mm.
Inför det nu pågående U21-EM i fotboll i Polen så genomförde Sportbladet en enkät med flera av landslagsspelarna. Där en av frågorna var vilken som var deras favoritbok. För det första så var det enligt Sportbladet anmärkningsvärt många som sa att de inte läser böcker. Och knappt läst en bok i sitt liv, i varje fall inte som vuxen. Detta tycker ju inte Sportbladet är anmärkningsvärt. Eller i alla fall inte överraskande.
Det är väl samma resultat som sker varje gång man har läst den artikeln. Vilket jag har gjort ganska många gånger.
Ja.
Jag kommer ihåg när de intervjuade Luleå Hockeys A-juniorer till exempel. Mm. Norrbottenskuriren. Och då hade... Ja, men jag tror kanske hälften hade jag aldrig läst en bok. Hälften hade min favoritbok är Börje Salmings Blod, svett och hockey.
Just det.
Ja, men gå in på bra. Biblioteket och fråga hur många mål de gjort.
Ganska bra. Nu i alla fall. Bra. Men precis, de vet ju om att det här blir det här resultatet.
Mm, exakt.
Hur som helst, de gick vidare och frågade då 22 av de 23 spelarna om just favoritbok och fick ungefär samma svar. 8 av dem läser inte böcker och ytterligare 8 säger att de har Zlatan Ibrahimovic självbiografi Jag är Zlatan som favoritbok. Och flera av dem har tydligen antytt att det är i princip den enda bok som de har läst.
Men den ska väl vara väldigt bra?
Ja, det ska det vara.
Jag tycker den är det.
Jag funderar på att läsa den bara för att det är en sån bok som alla tycker är bra.
Mamma läste, hon tyckte den var jättebra.
Min mamma tyckte också den var jättebra.
Mm. Det är ju vår tids stora klassskildring, kan man säga.
Nu ska vi inte ta i.
Vår tids Ivar Lo.
Okej. Okay. Lugna ner dig, Fredrik Virtanen. Hur som helst så måste det vara väldigt speciellt och nästan kusligt att befinna sig i en sån situation som de här spelarna gör. Att befinna sig i ett sammanhang där så många har samma favoritbok. Inte bara, jag gillar Jag är Zlatan. Och så säger någon, ja, den är faktiskt riktigt bra faktiskt. Utan min favoritbok är Jag är Zlatan och det är den enda jag läst. Man kan tänka sig själv att man sitter i en buss med massa personer som man knappt känner. Så vänder man sig till personen på platsen bredvid med icebreaker-klassiken. Min favoritbok är romanerna om Patrick Melrose av Edward St. Aubyn.
Mm.
Och den svarar, va? Min med? Vad kul! Vad är oddsen liksom? Och sen hör man en röst bakifrån. Hörde jag någon som prisade Edward St. Aubyns mästerverk, romanen om Patrick Melrose? Jag gillar också den. Och så gissar jag att folk skrattar då. Sen är det plötsligt alldeles tyst. En tystnad som byts av att alla tre i munnen på varandra nästan skriker, det är den enda bok jag någonsin har läst! Ytterligare röster hörs både längre fram och längre bak i bussen. Vi har aldrig läst en bok, men om vi skulle göra det så skulle det vara, och nu är ljudet uppe i orkanstyrka, romanerna om Patrick Melrose av Edward fucking St. Aubyn. Håller med om att det har varit en kuslig situation, om en härlig.
Mm. Jag vet inte vad det är för bok.
Det är en jävla bok bara.
Ja, det är inte viktigt.
Det är inte viktigt.
Precis.
Men att så himla många inte bara har samma favoritbok, alltså absolut favoritbok, utan det är också den enda bok de någonsin har läst. Fan vad lätt att som lagledare hitta en minsta gemensam nämnare för ett svenskt U21-landslag.
Fan vad lätt att ha en tipsrunda.
Ja, verkligen. Som man liksom kan bygga sammanhållning på. Vi har ju talat om det, att det inte finns någonting längre som delas av hela Sverige. Med den här klassiken då, lumpen till exempel. Mm. Eller att det bara fanns ett barnprogram på SVT. Men här, inom Sportsverige, så finns det ju kvar. Eller har kanske till och med skapats nu av Jag är Zlatan. För var de än kommer ifrån, hur de än ser ut, vilka erfarenheter de än har i livet, så har de i alla fall alla gemensamt att de har en favoritbok, och det är Jag är Zlatan, och det är också den enda bok de någonsin har läst. Så fort det blir dålig stämning till exempel i laget, då kan man bara som lagledare gå in och säga ja, men kom ihåg grabbar att här älskar vi alla Jag är Zlatan, eller hur? Visst gör vi det? Skaka hand nu.
Det kanske är någon sån lite seglarpojke från Göteborg som är från övre medelklassen, och sen så är det någon kille från orten.
Men någon då kanske finns är nazist, någon kanske är muslim.
De har båda läst samma underbara bok.
Hur kan du vilja utrota Ahmed? Han har ju också Jag är Zlatan som favoritbok. Det är också den enda bok han har läst. Och då tänker de till. Och så kommer de ju på att där kan man inte hålla på med. Men skämt åsido, alla har inte läst, eller alla har ju inte Jag är Zlatan som favoritbok. Tim Erlandsson till exempel, jag vet inte vilken position han spelar.
Nej, han måste ha varit på bänken hela tiden.
Det är den positionen. Som istället
bänken
svarar,
sitter och läser
Steve Gerrards självbiografi.
Aha.
Vem är Steve Gerrard?
Klassisk kapten för Liverpool FC.
Då förstår jag varför jag inte hade den referensen. Mm.
Samt Anton Kajtoft som föredrar Björn Ferris självbiografi.
Åh herregud.
Gud vad sjukt.
Ja, det var faktiskt supersjukt.
Han borde petas.
Ett tips för att få igång läsning med svenska idrottare, om det nu skulle kännas viktigt, är kanske att försöka få dem att läsa något annat än självbiografi.
Ja, eller att Zlatan skriver en uppföljare.
Kanske det.
Då kommer läsningen kommer öka med 100%.
Självbiografier, nu måste jag erkänna att jag läser nästan aldrig självbiografier. Men det känns som en sån himla ensidig kost.
Ja, men det är ett speciellt släkte känner jag som läser självbiografier bara. Att man är liksom helt ointresserad av att hitta på. Men man kanske inte orkar så här plöja igenom en ren fackbok heller.
Jag får hitta någon sorts liknelse. Som att man ska, det första man super sig full på är grappa.
Mm.
Det är ju en rejäl fylla liksom. Och det kommer ju alltid vara en favoritfylla. Men det gör att man kanske inte kommer dricka igen.
Är det så där att läsa självbiografier?
Jag känner att det verkar ju vara lite så.
Att man får en sån äcklig fylla fast litteraturupplevelse.
Ja. För att jag vet att Jag är Zlatan har fått många sportmänniskor att ta upp sin första bok. Men den har ju inte fått dem att sen plocka upp ytterligare en bok.
Men det är ändå en bra upplevelse, uppenbarligen då.
Ja, precis. Eller men
fast
om
man bara
någonting.
Läst en bok så kommer ju den vara både den bästa och den sämsta man har läst.
Det kanske var fruktansvärt långt tråkigt att läsa den också.
Ja, men det är det jag menar. Att det här är, gud vad bra den här boken var. Jag kommer nu aldrig mer läsa en till bok. Det är intressant. Betyder det att den faktiskt inte var så bra? Eller att den är
de har inget att jämföra
oerhört
med.
Mycket... Ja, men varför läser man inte ytterligare en bok då? Jag börjar tro att den här amerikanska litteraturvetaren Harold Bloom har rätt i sin åsikt om att all läsning är inte av godo. Att all läsning leder inte liksom till själens berikande eller till mer läsning.
Så han är den här superkonservativa som bara gillar gammal gubbkanon och sagt att Harry Potter är inte en bra ingång för att få unga att läsa, utan det är bara skadligt.
Ge inte era barn självbiografi som sin första bok.
Nej.
Det är skadligt. Det fattar Harold Bloom och det fattar också McDonald's. Och det är därför de i sina läskampanjer inte bifogar klockan 10.30 på morgonen i Kaulak, alltså Pigge Werkelins självbiografi, i sina Happy Meals. För att ja, ungarna kommer att läsa den med stor behållning, men det kommer också vara den enda bok de någonsin kommer att läsa. Men jag vet inte vad det är, men jag kommer ihåg att folk snackade så himla mycket om att gud vad bra det är nu att alla de här personerna som aldrig har läst någonting nu läser igen. Då måste man ändå stanna upp och säga, vad undligt att de inte läst en annan bok efter det.
Det är lite grann som det är med folk som kommer från jättekonservativa muslimska miljöer, att de bara får gå i koranskola. Att det är det vi har skapat, men jag är Zlatan nu för en hel generation. Att de studerar den liksom som koranverser och kan inget annat.
Men kan det inte vara också att man har bara fått liksom, en liten inblick i en annan värld? Alltså jag har varit på ballett en gång, tyckte det var ganska spexigt, ganska underhållande. Men jag fick ingen mersmak och jag tror inte jag kommer göra igen.
Men det är ändå så här, vad kul att ha gjort det.
Ja, roligare att ha gjort det än att göra det.
Det är lite så här, så mycket som är med turism till exempel. Så att, ja, vad kul att ha sett Taj Mahal.
Nu har jag gått runt på kinesiska muren.
Men stämmer det också att sportmänniskor bara har sett Nyckeln till frihet? För det är de två grejer de alltid svarar. Boken de har läst är Jag, Zlatan. Och filmen de har sett är Nyckeln till frihet.
Nej, men Nyckeln till frihet tror jag... Alltså jag tror att de har sett jättemycket filmer.
Ja,
alltså mycket mer filmer än genomsnittliga människor. För de har rätt mycket fritid och så.
Men
och
det alla är det de älskar Nyckeln till frihet.
Ja, där bara råkar det vara så att den är bäst av 5000 filmer de har sett.
Om de skulle läsa fler böcker, skulle Jag är Zlatan fortfarande vara den bästa boken?
Ja, vi vet ju inte ifall Jag är Zlatan är en nyckel till frihet på det viset.
Nu vill jag bara ta alla urkänslag och stänga in dem i en bunker och tvinga dem läsa romanerna om Patrick Melrose av Edward St. Aubyn och se vad det blir för utslag.
Ja, men det tror jag vi vill allihopa. Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Deras verksamheter är inte nätkasino, utan det är att skapa trygghet. I den mån man kan känna det som ett snabbt utbrinnande tomteblås i universum. Jag har fått feedback från akademikerna så ljuset att sponsmeddelanden.
De behöver vara poetiska.
De behöver vara mer emo, har de sagt. Skicka mejl varje vecka, mer emo. Att vara med i akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden och du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom du kan bli berättigad till en ganska hyfsad ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademikernas.se/räknare finns också akademikernas räknare där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få för A-kassa. Och även om du är 100% säker på att du aldrig kommer vara arbetslös så ska du vara med ändå. Av solidaritet med alla andra i landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft. Och av solidaritet med Lilla Drevet. På akademikernas.se står det också att akademikernas på Almedalen anordnar seminariet A-kassan. En god idé idag när du ersätts av en robot imorgon.
Jaha, jag skulle vara en god idé idag. En superdålig idé imorgon.
Imorgon när du redan är ersatt av en robot är det för sent. Så det är ju precis, det är ännu en anledning att vara med i A-kassan då. Att robotarna kommer. Mm. Många akademiker, till exempel de som arbetar i ljusäckbranscherna, tjänar ofta betydligt mer än 25 000 kronor, vilket är A-kassans tak. Därför bör ni gå med i facket för att få en förbättrad inkomstförsäkring. Är du med i ljusäck får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och jag ska också ge en shoutout till ljuseks podd. Ljusäck har en podd som heter Ljusäckpodden där deras ombudsmän ger svar på frågor om semesterledighet, föräldraledighet, lön, anställningsavtal och så vidare för dig som är nyutexaminerad. Podden finns på ljusäck.se/ljusäckpodden och även överallt där poddar finns.
Den borde heta Ljudsäck.
Varför då?
För att man lyssnar på
det. Ja, stavas med LJ.
Jag tror det skulle bli otydligt faktiskt.
Okej, okay. Jag sitter här och bara kastar ut bra idéer.
Ja. Jo, jag försöker. No judgment during brainstorm.
Nej, men nu är vi... ni har inte lärt er att bara så här, säga ja.
Ja, ja men. Ja men, det är en jättedålig idé.
Ja, vi har hört dig. Nu, fuck off.
Det var det
off.
Dummaste vi har hört. Men vad heter det?
Ja!
Vi ska ta med dig på såna här teatersportövningar.
Mm.
Då finns det något som heter ja.
Mm.
Det är faktiskt jättesvårt.
Det är jättesvårt att bejaka allting.
Ja. Ja. Vi är hönor.
Ja. Ja.
Har du tagit steget och gått med akademikernas och snedsträck eller fackförbundet Ljusek tack vare den här podden, får du gärna skriva din ansökan.
Inte klucka.
Och du kan också berätta om dina sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Klucka, Ola.
Klucka, klucka, klucka. Vet ni vilket världens roligaste skämt är?
Jag vet.
Okay.
Det är en man eller kvinna som sitter och läser och så är boken upp och ner.
Ja, det är faktiskt jättekul. Vi pratade om det skämtet igår. Det är
himla bra. Det är smart.
Jag tror att det är att prins Daniel är lik boxer Robert.
Det är också bra. Okay. Inte så smart.
Ni har båda fel. För det, världens roligaste skämt är att människor på landsbygden är lite dåliga på data.
Mm-hmm.
Kul va?
Ja.
Det tycker i alla fall manusförfattarna till nya säsongen av Fargo. Fargo är som vi alla vet en av de absolut bästa tv-serierna som någonsin gjorts.
Jag har inte sett
första den. Säsongen var fantastisk. Mm. Andra säsongen var svinbra, om än inte fantastisk. Och tredje säsongen har börjat helt jävla awesome.
Ja, första avsnittet var verkligen grymt.
Ja. Det finns bara en grej som stör mig med nya Fargo. Och det är just den här grejen. Att de gång på gång mjölkar samma skämt. Det vill säga att folk på landsbygden i Minnesota inte riktigt vet hur man använder en dator.
Vänta, får jag bara... Det är en tv-serie fast det var en film för länge sedan.
Det var en film för länge sedan.
För den har jag sett.
Och det är en tv-serie i samma anda.
Så det är inte samma karaktärer?
Nej, och det byts varje säsong.
Nej.
Men nu ska jag berätta om de här skämten.
Okej, men jag bara ville för lyssnarnas skull också.
Lyssnarna har koll.
Men för min skull då, så vill jag störa er och alla lyssnare som vet vad du pratar om. Men det är det här att
och
man
nu,
driver med...
Stör vi dig med dumheter när du läser?
Ja, men vad fan, det är väl bara liksom kommunikation. Att man så här ska tillgängliggöra podden för människor. Att folk ska förstå vad vi pratar om.
Det tar jag och låtsas dra ett litet blixtlås på din mun.
Jag sticker in en käpp från ridån och liksom drar ut dig från scen.
Ja, men jag vill bara ha med mig. Folk ska vara med på att prata om.
Ja.
Det är en tv-serie.
Det är en tv-serie, utspelas oftast i Minnesota.
Man driver med de här Gustafsson, de här svenska amerikanerna.
Som är så himla trevliga och lite boniga.
Mm.
Men i alla fall, ett skämt i senaste säsongen går ut på att en gubbe på ett kontor måste ropa på sin sekreterare och fråga henne hur man googlar. Ett annat skämt går ut på att en hel polisstation i Minnesota inte har något riktigt datorsystem utan skriver alla rapporter för hand. Så himla tokigt. Ett tredje skämt är att en kvinna inte har Facebook. Kan ni fatta? Året är 2010 och hon har inte Facebook. En hel dialog vigs åt den här tokigheten att hon inte riktigt vet vad Facebook är. Så festligt, så absurt, så himla, himla kul. Jag har inte sett klart hela säsongen, men man kan ju bara gissa vilka tossigheter som ska komma. Någon jävla lantis tittar misstroget på en smartphone, frågar varför den inte har någon sladd. En sån riktigt skitig redneck frågar, vad är Twitter? En gammal bonelurk trycker en iPad mot örat, pratar i den som om det var en telefon.
Det är jättekul. Alltså den bilden.
Det är faktiskt kul. Ja. Ja. För inget är ju så kul.
Ja, förlåt, jag lyssnade inte riktigt, men det var kul nu när det är. Jonathan var tvungen att säga det.
Så hajade du till.
Jag var tvungen att höra det från en kille.
Jag förstår.
Så tyckte jag att det var
roligt. Pennan till datorn, kanske någon säger.
Just det. Men inget är så kul som tanken på hur dåliga folk på landet är på teknik. Till skillnad från oss stadsbor som är så tech-savvy att vi hinner multitask uppdatera våra 75 sociala medierkonton på pendlingen mellan Bikram-yogan och den vanliga yogan. med de här lantlollorna sitter där med sina tjockdatorer med ADSL modem och pekfinger skriver massa bonrasistiska felstavningar innan det är dags att gå ut och söndagsborsta geten. Så himla skönt för urbana människor att ha den här bilden av att tekniken och datakörkorten inte riktigt har nått ut till glesbygden. Och så är det ju verkligen i vissa fall att nätet inte riktigt funkar överallt, speciellt inte där det bor väldigt få människor. Men att folk på landet skulle vara så mycket mer teknikfientliga än folk i stan. Riktigt sky internet. Jag köper inte riktigt det.
Nej, inte
jag heller. Tror att det bara är sånt supermys för folk i stan att ha den här bilden. Och att glesbygdsmänniskor inte vet hur man tillgodogör sig internet. För i samma stund som internet finns på lika villkor överallt så finns ju allt överallt. Då tappar alla stadsbor sin identitet om att vara först med allt och sen beundras av sina kusiner från landet. De där kusinerna som kanske precis testat nymodigheten tacos för första gången. Tyckte det var lite för starkt. Lite för mycket smak på den där milda salsan. Det är så man vill se folk från landet. Som sitter där skeptiska med en taco i handen. Svettas. Väntar bara tills de får höra om sushi, tänker man. Då kommer de trilla av traktorn. Men åter till Fargo i alla fall. För jag blir faktiskt jätteförvånad av att en serie som ligger så pass mycket i framkant vad gäller typ karaktärer, handling, allting. Att de kan understå sig att mjölka det trötta gamla skämtet. Tänk att skämta om folk på landet inte kan använda Google, det är för humorn en sorts motsvarighet till att inte kunna använda Google. Man är precis lika efter, för alla har redan skämtat ihjäl sig om att glesbygdsmänniskor och äldre människor och äldre glesbygdsmänniskor inte vet hur man googlar.
Jag tror att det kanske är så att, för att man vet inte hur man ska liksom vad man ska driva med folk från landet längre. För förr sa man ju bara, någon kom in och säger, hej, var kommer du ifrån? Nej, jag kommer väl en liten by utanför Vetlanda. Det luktar skit!
Är din brorsa din pappa?
Ja, precis. Vilken trevlig ko, är det din fru? För att då var alla liksom bönder. Men nu är ju ingen på landet bönder. Nej. Det finns inga bönder.
Mm, men det är ju faktiskt sant just det att internet funkar ju inte som allt annat nymodigt.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Och det helt funkade, alltså även när jag var liten, att då var det att man åkte till Stockholm och då fanns det Pizza Hut. Så gick man på Pizza Hut och så fanns det Laser Dome, så gick man på Laser Dome. Så att det har ju ändå varit så då, att man är lite före, men internet drabbar ju allt samtidigt. Men det är som att man sitter i storstan och låtsas som att det här funkade precis som Laser Dome och Pizza Hut gjorde. Och det gör det ju inte.
Nej.
Så det blir helt fel.
Nej, det är som att man skulle så här skratta åt att de senaste skattereglerna inte har kommit till landet ännu. Ja, alltså, då har ni fortfarande av 20% på bolånen.
Okej. Har ni 23% bolagsskatt? Vi har 25%. Men jag tänkte då avsluta den här säsongen då med att återknyta till den här Lilla Drevet säsongens tema, nämligen tv-serien The Handmaid's Tale. Har ni sett den?
Nej, vi planerar att se den.
Jag har läst boken.
Ja, du har läst boken?
Nej, okay. Jag såg boken.
Du såg boken i en bokhandel?
Ja.
Okej, du har sett omslaget på boken. Nej, men det var att jag tänkte att vi har pratat mycket om den under säsongen och det är passande att vi avslutar lite med den också. För jag tycker att det skedde något i säsongsfinalen av The Handmaid's Tale. som jag tyckte stärkte vår sida i den stora kulturdebatten om The Handmaid's Tale.
Alltså tesen, det är inte Trump, det är Berlusconi. Eller då? Nej?
Ja, det var ju en av teserna, men det var mera livstes snarare att det är propaganda för det rådande imperiet.
Okay.
Det är det The Handmaid's Tale är. Men vi kan bara dra en bakgrund då, att The Handmaid's Tale för er som är nytillkomna, det är då årets mest hypade nya amerikanska tv-serie. Den är efter en roman av Margaret Atwood och den beskriver en nära dystopisk framtid där nästan alla människor har blivit infertila och en kristen sekt har tagit över USA och infört stenhård, brutal teokrati och könsapartheid. Det hänger avrättade, otrogna och homosexuella och så överallt. Och de få kvinnor som är fertila är infångade och kallas för handmaids, tjänarinnor. Och de agerar som vandrande livmödrar och sexslavar åt den härskande klassen. Huvudpersonen vill följa en sån handmaid vars uppgift är att föda barn åt sin herre och hans infertila fru. Och anledningen till att vi har pratat om The Handmaid's Tale är att alla kritiker och kulturjournalister har skrivit en miljard think pieces om att The Handmaid's Tale är ett centralverk om trumpismen. Som det stod nu på sajten TV-Dags när jag gick och kollade häromdagen. Deras 51:e hyllning om vilken otroligt träffande skildring och satir av Trumps USA det här är. Ja, men det har varit så. Alla liberala hysterikor, de hade först Trump är Hitler-narrativet när de blev val. Sen såg de Handmaid's Tale och då bytte de till att Trump är den kristna versionen av Ayatollah Khomeini.
Mm.
Och lilla drevets hållning har då varit att det här har varit inåt i helvete fel, den här analysen.
Mm.
Att Donald Trump är en narcissist och applådhora som är köpt av oljeindustrin. Han är före detta ägare av Miss Universe-tävlingen. Det är konstigt att analysera honom som någon som drivs av att bokstavstolka Gamla Testamentet och extrem moralkonservatism. Men Liv sa något om att det är svårt att tänka sig honom som en som har problem med abort. Och det kan jag hålla med om. Att jag tror att det finns nog ingen människa på jorden som på ett privat plan älskar abort mer än Donald Trump. Sen han har varit tvungen att göra ett par grejer som republikanska partiet alltid kräver av sina presidenter. Men som privatperson är han helt galen i abort. Tror jag. Att han ser verkligen på abort, det är något som löser ett problem som kan uppstå ibland. Men alltså, även om Handmaid's Tale såklart är en karikatyr, men jag tycker liksom inte att det är en karikatyr av trumpismen. Det är inte åt det hållet alls. Alltså Hunger Games är kanske närmare trumpismen om man skulle välja någon dystopi. Jag tänkte också på det att jag fattar liksom inte varifrån det här skulle komma inom USA. Att vissa har sagt så här att visst, Trump bryr sig inte om Bibeln och moralkonservatism, men han har så här noll demokratisk ryggrad och så har en massa högerspöken omkring sig som kan styra honom som en nickedocka och kan börja göra sådana här saker. Men då är det som att, har inte folk lite för låga tankar om den kristna högern? Att deras mål är att de vill införa teokrati om de får. Alltså det vill de väl inte?
Ja, de vill inte ha teokrati?
Nej, alltså de har ju haft makten, Reagan och George W. Bush. Alltså de har ju inte varit bra för progressiv utveckling, men de vill ju inte införa Saudi, eller hur? De älskar ju konstitutionen och den sekulära staten.
Ja.
Jag förstår inte varför, jag tycker att folk är för hårda mot den kristna högern i USA.
Okej, men just aborträtten då, har de ändå kämpat för dem, inte det?
Jo visst, de har ju väl gjort massa saker för att begränsa den och bla bla bla. Men, jag menar,
men de vill inte liksom att man ska hugga av händer och sådana saker.
Nej, men jag menar, de är ju för rättigheter som utgår från individen och en stat som är separerad från kyrkan. Alltså,
just det.
Det är ju inte speciellt.
Nej, det är verkligen på.
Det är ju Reagan också, även om han är en tokkristen dåre, och den här Mike Pence, vicepresidenten, tror jag också är det. Alltså, de är ju bättre än saudiska liksom mullor, faktiskt. Jag vet inte varför jag måste förklara det för alla liberaler. Varför de är så anti-amerikanska. Ja, men det som jag sa när vi pratade om det här i avsnitt 149.
Det där smarta som jag sa. Vi lyssnar på det.
Mm, vi lyssnar på det. Att Handmaid's Tale, att det är mera, och när man ser det så tänker det är ju mer att man tänker på kanske talibanernas Afghanistan eller att leva i ett IS-ockuperat område.
Precis. Det var jag med.
Du var det. Jag sa att det var mera likt IS och sånt, eller hur? Och det var också som Liv sa sen när vi pratade om det här 2 veckor senare i avsnitt 151.
På ett sätt så ligger ju The Handmaid's Tale sjukt nära samtiden. För alltså allt som händer i den serien händer ju och har hänt under de närmaste åren, till exempel i områden som Boko Haram har tagit över i Nigeria, eller som Ansar al-Din kontrollerar i Mali, eller Al-Shabaab i Somalia, eller får inte tala om IS.
Och det här fick ju ringa på vattnet.
Mm-hmm.
Det är våra The Handmaid's Tale-analyser. Det uppmärksammades till exempel i P1 Godmorgonvärlden. Mm-hmm. När det gjordes ett reportage om den stora Handmaid's Tale-debatten.
Sen här hemma i Sverige så la debattören och serietecknaren Liv Strömqvist in ett inlägg i debatten, nämligen att detta som beskrivs som en sci-fi dystopi av många liksom västländska medier faktiskt är en verklighet för många kvinnor runt om i världen.
Mm. Nämndes jag mitt brummande i reportaget?
Nej, men folk tyckte att det var så otroligt bra när Liv sa det jag sa 2 veckor innan. Hyllningarna tog aldrig slut. Briljant av Liv om journalister som försöker hitta Handmaid's Tale i USA när det finns i Iran och Nigeria, sa alla. Ja, men det var jättebra.
Det var fruktansvärt bra sagt,
men. Men det var ju lika bra som Ola sa och lika bra som det jag brummade om.
Ja, det var jättebra.
Jag sa precis efteråt. Mm.
No, nej, men på riktigt så sa hon det mycket bättre. Eller hon pratade om att det, den här spaningen att man bara bryr sig om det när det händer västvärldens kvinnor på låtsas. Och inte bryr sig om det när det händer överallt i världen på riktigt. Jo, men grejen var, det här är bara en lång resumé utav allt vi har sagt.
Har pratat inte börjat ännu?
Nej, den har inte börjat ännu.
Oj.
Det kan vara så att den aldrig börjar. Mm. Jag tror att de sista 90 sekunderna kommer tillföra något nytt.
Mm. Nej, men, för mig är ju allt nytt.
Just det.
För oss är intressant.
Liv tog analysen vidare. Hon talade om den italienske marxistfilosofen Antonio Gramsci som har en känd maktanalys. Analysen om kulturell hegemoni. Har ni hört talas om den?
Vad?
Analysen om kulturell hegemoni.
Ja.
Har du det?
Ja. Mm. Och nu måste jag ta en taxa här.
Men den här analysen om kulturell hegemoni, den går ungefär ut på att makt finns i värderingar som inte anses vara värderingar, utan bara sunt förnuft. Ja, de härskande understödjer en kultur med självklara och underförstådda normer som ger legitimitet åt de rådande ägarförhållandena. Att de härskande syn på saker är inte ett perspektiv bland andra, utan det är då hegemoniskt. Det är det enda sättet att tolka verkligheten på. Och det går inte att så här bryta mot den kulturella hegemonin utan att uppfattas som en foliehatt. Att ifrågasätta den tolkningen av verkligheten är oseriöst. Ja, men som till exempel med tanke på klimatkatastrofen så är att förespråka det rådande egentligen det mest oseriösa. Eller hur? Men det rådande är i den härskande klassens intressen. Så att vara helt galen objektivt sett blir det enda som kan tas på allvar i den här kulturella hegemonin. Att de fullständiga dårarna då på kanske DNs eller SVDs ledarsidor är de som är seriösa. Medan om man intar en vettig position så stämplas man som komplett skogstokig på grund av den kulturella hegemonin som då är helt på kollisionskurs med civilisationens överlevnad. Ja, men ni fattar det, att det är värderingar som inte är värderingar utan bara sunt förnuft. Det var ganska vanligt vänstertugg, att man ska hålla koll på det, för hålla koll på makten, den riktiga makten. Men Lee menade då på att The Handmaid's Tale, som vi tror är edgy samhällssatir, egentligen är motsatsen, att den är propaganda för den kulturella hegemonin, för den liberala kapitalismen. Hon exemplifierade det med en scen där huvudpersonen, den förslavade Offred, som en present av sin herre får läsa ett nummer av typ Cosmopolitan, mm-hmm, som han hade sparat, trots att sådana tidningar egentligen då är uppeldade och förbjudna. Och då drömmer hon sig tillbaka till vår tid, som är friheten för henne. Och den då, friheten symboliseras som en sån här veckotidning som för kvinnor, där de uppmanas att banta och vara snygga och shoppa framförallt. Så att Handmaid's Tale är inte en satir över det rådande systemet, utan det är en satir över krafter som är emot det rådande systemet. Och kritiker har då fantiserat ihop att Trump skulle vara en av dem. Att om han får som han vill kommer han förbjuda Cosmopolitan. Men det är så här, vad den kulturella hegemonin anbelangar, får vi gärna vara emot Trump. Men vi måste vara emot honom för att han är det rådande systemets fiende. Vi får inte vara emot honom för att han är det rådande systemets perversa förlängning. Att det är det budskapet som kommuniceras ut i det här med Handmaid's Tale och diskussionen om det. Att vi får inte vara emot Trump för att det som har skett i USA med Naomi Kleins ord är en corporate coup d'état. Mm. Att det är samma sak nu, Exxon och amerikanska staten. Däremot får vi för kulturella hegemonin vara emot Trump för att han inte är lika woke som Kanadas premiärminister Justin Trudeau.
Det som du sa, att man får vara liksom för liksom att man måste göra någonting åt klimatförändringarna, men bara om man är för en grön återväxtpolitik. Man får inte säga förbjud alla bilar och sluta tillverka saker.
Nej, precis. Man får ju vara för, som jag tror då, att man får vara för en ambitiös klimatpolitik samtidigt som man är för emot den. Mm. Man måste vara för rätten också.
Man får
ta, upp all olja i Kanadas oljesand.
Man får vara för en generös invandrarpolitik om det, om det innebär att det är så många som han hinner hälsa på under en dag.
Så många som han hinner liksom göra en viral gråtvideo med när han möter dem på flygplatsen. Så många syrier kan Kanada ta emot.
Det är också en grej du har sagt.
Ja, exakt. Det är bra att du hänger på den här pratans tema, att jag berättar vad jag har sagt tidigare, så börjar du också berätta vad jag har sagt. Det blir härligt mysigt när vi jobbar tillsammans på det här viset. Det var en scen nu i senaste avsnittet, i säsongsavslutningen av The Handmaid's Tale, som då, jag tänkte, stärkte den här tesen lite grann. Då är det en av karaktärerna, de lyckas fly från USA, eller Gilead som det heter i serien, i den här framtidsdystopin. Och hon lyckas fly till Kanada. Mm. Och när hon kommer till flyktingmottagningscentret och så möter hon världens mysigaste kanadensare som tar emot henne. Och den serien, den var så on the nose. Alltså den bara, alltså det tog aldrig slut. Kulturella hegemonin var inte subtil. Alltså det var, det är i och för sig fiktion där, men jag kände, jag tror inte jag var ensam om det, att det här var bara oförblommerad propaganda för liberalismens stora posterboy, Justin Trudeau. Mannen som lyssnar på siker. Superhjälten som har superkraften att respektera minoriteter. Nej, men det var, det skulle bara liksom hamras in hur, alltså det var så här, jag vaknar upp och kommer till himlen, så det var bara ett skämt hur bra det är, hur snälla de är, att det skulle hamras in hur superduper snälla kanadensare är mot flyktingar. Alltså det tog aldrig slut den här scenen. Det är liksom bara en scen där den här mysiga kanadensaren ger saker till flyktingen.
Cell phone all paid up for the next 12 months and you have $200 for cabs on there. Just to get you started, $470 in cash, medical insurance card, prescription drug card. Okay, here some clothes. What's next? Do you want more to eat?
I'm okay, I think.
Then shower. Or if you want to just grab a book, find somewhere quiet, whatever you want. It's completely up to you.
Heter han Trustin YouTube? Hur skulle det bli?
Trustin Judo.
Ja.
Nej, men jag tror att den här karaktären fick aldrig något namn.
Okay.
Men det här var på riktigt bara en del av den här scenen. Jag kunde inte spela upp ett så långt klipp. Det bara pågick och pågick. Är du säker på att du inte vill ha något att äta? Ja, men det här är då att så här, kulturella hegemonin tänker att sådär ja, nu har vi desarmerat all verklig systemkritik genom att måla upp den här då dikotomin mellan trumpismen, obeskrivligt ond, apartheid, teokrati, stat, och Trudeau-liberalismen, obeskrivligt god stat med öppen famn för alla. Och Kanadas, ja, men som du var inne på, Kanadas verkliga flyktingpolitik är att ta emot en bråkdel av vad Sverige tagit emot och mest vara inne på högutbildad arbetskraftsinvandring. Mm.
Ge oss era IT-tekniker.
Ja, precis.
Era vetenskapsmän. Era trötta revisorer.
Det är liksom vår tids Jesus som säger så. Mm. Nej, men jag tänker att det här är liksom, att det här är en berättelse då som den, alltså, kulturella hegemonin vill dunka in. Det är att Trudeau ska förstås som Trumps motpol. Och inte som att han är till 80% samma sak. Att han också går i armkrok med oljeindustrin och så vidare. Så att, alltså, men, och det är klart att Trump, att Trudeau är bättre än Trump. Jag tycker också att det är jättebra att han är woke. Men det är väl så här att, att kärnan i Gramsci är att man vill göra, att vill man göra motstånd mot verklig maktutövning ska man ha en kritisk blick på viet. Alltså vilka vi är, inte på den andra. Och det är bara liksom på de visen som Trump kan tolkas som de andra som han är ett problem. Inte på det viset han är vi. Och jag ska fundera på det, jag vet inte om ni också kan känna igen er i det här, eller det är så lite allmän spaning jag har, att det här med att ha en kritisk blick på viet är svårare än vad det brukar vara just nu. Att det verkar så här råda mer och mer bred konsensus om att den mest meningsfulla politiska kampen är att fortsätta bekämpa de som redan är parior. De som utsätter ur viet. Att det är så här,
nästan ett exempel.
Ja, men det är så här kälkborgerligt lipande om extremism suger upp 99% av luften i det offentliga samtalet. Att det ska igen och igen ska man säga, ta avstånd och markera mot höger och vänster och religiösa extremister. Vi tar avstånd från extremism. Det är så här bara, alltså liksom bara den grejen. Alltså extremism betyder ju ta avstånd ifrån. Mm. Så vi ska igen och igen säga, alltså, om man har definierat någon som extremist som man per definition tagit avstånd från dem, så ska man säga att vi tar avstånd från det vi tar avstånd ifrån. Men den här ändlösa uppmärksamheten kring den här tidningen Nya Tider och bokmässan. Att det bara pågår och pågår och pågår. Också det här hetsandet om kommunism tycker jag har fått ett uppsving på senaste. Det här kan ju bara vara för att jag sitter och stirrar på flöden som andra människor inte tittar på. Men jag tycker att så här Tim Timbro, att de har så blivit galnare, och det jagandet av Sven Wollter och Pia Sundhage, att de ska krossas i grunden. Det har fått något uppsving. Jonas Gardell skrev någon jättekonstig artikel för någon månad sedan om hur viktigt det är med mitten. Vi i mitten måste stå upp. Att den helt så oproblematiska politiska positionen mitten, som bara är vad den är, måste vi värna nu. Ja, jag har inte riktigt underbyggt det, men det är en känsla jag har. Att även att peka finger mot allt som inte är liberal demokrati är total, och så intresset för självreflektion är noll. Och men även om det är så att så här, den här ökade besattheten av onda troll beror på någon slags tilltagande kris för viet. Och att det blir mer och mer läskigt att se sig själv i spegeln. Och då liksom så här skruvar man upp den här inkvisitoriska attityden mot alla former av extremt tänkande. Jag menar att det blir som att man sparkar bakut mer och mer när mainstream är så absurt att det nästan inte går att ta in. Ja, men som det med Justin Trudeau som jag har pratat om, att han drev på för att det skulle vara 1,5 grads uppvärmning i liksom klimatavtalet, och sen så ska han ta upp de här 183 miljarder ton oljesand. Han bygger en ny pipeline för att ta upp dem från Kanadas liksom oljesand. Och om man eldar upp det så kommer man liksom, jag tror att han kommer gå ta 30% av den återstående liksom koldioxidbudgeten upp till 1,5 grad, och Kanada är 0,5% av jordens befolkning. Så att han ska då övertrassera sin koldioxidbudget med 6000%. Alltså att mainstream, att det är vi, att vara för 1,5 grads uppvärmning högst samtidigt som man övertrasserar sin koldioxidbudget med 6000%, att det bara nått i ett sånt läge, så är vi ett större problem än de andra.
Mm. Ja, vi är ännu galnare.
Ja, precis. Eller vi kanske inte är ännu galnare, men vi är ju vi. Och det är vi som...
För majoriteten då? Eller?
Ja, och det är ju det vi gör som har en påverkan på samhället. Yeah. Det är ju det som liksom är samhällsuppstörtande. Men den kulturella hegemonin kämpar på allt mer vildsint och skriker kolla på de andra. Bland annat genom att producera The Handmaid's Tale.
Fy fan för Margaret Atwood.
Som råkanadensare.
Ja, just hon är ju kanadensare också. Hon är, det är kanske lite det som går igen, att det är kanadensisk nationalism.
Det kunde vara så att som med Hitler. När han bombade så satt de och, varför tog de inte in honom på konsthögskolan? Så kommer det vara nu också. Varför gav de inte Nobelpriset till Margaret Atwood istället? Innan så hade inte producerat den här jävla Handmaid's Tale. Som var den sista spiken i kistan. Ja. Den sista som förblindade oss.
Ja, just det, att
hon, innan havet reste sig.
Att Margaret Atwood är vår tids Hitler.
Ja,
ja, just det.
Jag har ju bara en liknelse till allting.
Ja.
Ja, det funkar ju.
Men det är den ultimata liknelsen.
Ja. Det är som att vi står och skriker åt Nordisk front. Och så bara kommer vi hem och bara tystnar det. Så tittar vi in i spegeln. Och då har vi en brun skjorta och en liten nassemustasch på oss.
Mm. Bra satir.
Precis. Tack.
Kul att du förklarade hela Olas prata i en typ sån Magnus Bard-teckning i DN.
Då slår vi sönder spegeln,
ja,
och så skriker vi,
nej.
Men Pia Sundhage då? Hon är ju med i ett parti som har sagt att de tycker Nordkorea är bra.
Jag kanske ska bli satirtecknare.
Mm.
Nej, men jag tycker bara att, jag gillar ju The Handmaid's Tale. Jag tycker att det är en spännande serie. Men det är ju bara det att det är propaganda för imperiet. Men det är väl ingen fel med det. Det är nästan allting. Eller man är inte värre än något annat. Är det någon som vill plugga någonting? Eller?
Nej.
Det här är sista innan sommaren.
Mm.
Jag släpper en bok i sommar. Jag vet inte om det sker före eller efter att Lilla Drevet återupptar sin
vanliga verksamhet. Ja, jag vet inte exakt när vi ska börja igen. Det blir nog kanske...
Men jag kanske inte kommer vara med så där i rivstarten heller.
Nej, jag vet inte. Det är väl upp till dig, antar jag.
Ja, men utan,
du behöver
kan man i alla fall ha lite koll
för att
på.
Du kanske inte kommer vara med de första tiden.
Ja, vad var den hette för någonting?
Naturlig skönhet.
Naturlig skönhet.
Som du har tänkt att du ska sno.
Ja, jag tänkte att min stand-up-turné kan heta Naturlig skönhet också.
Jag kommer släppa 2 böcker i sommar.
Håll utkik efter dem.
En heter Romanerna av...
Men jag har sagt håll utkik efter dem. Jag tror det är bra.
Patrick Melrose.
Jag tror det är bra.
Under min pseudonym.
Tack. Jag tror alla förstod. Men...
nu är det sommarlag.
Nu är det sommarlag. Tack så jättemycket för den här säsongen. Tack för att ni lyssnar. Och... ja, som vanligt säger vi tack Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusek, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in, och tack till Moa Lundqvist och Liv Strömqvist också, som inte var här i sista avsnittet.
Monkan!
Ja, jag heter Ola Söderholm, heter Jonathan Unge och Nanna Johansson. Vi hörs igen till framåt augusti någon gång, tror jag. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Plums! Spill in här vid en brygga.
Gud alltså.
Vad ska du göra tid? Gå och lägga dig.